Det är tisdagen den 12 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. 1960- och 70-talen präglades av en politisk och kulturell vänstervåg, som alla vet. I USA talar man om en counterculture. I Europa och Sverige har begreppet 1968 blivit synonymt med en rörelse som innebar att ungdomar, men även breda lager ur andra grupper, vände sig mot etablerade värden, etablerade institutioner och etablerade föreställningar. För Sveriges del innebar det här bland mycket annat en ny internationell medvetenhet och en ny syn på Sverige och Europas roll i världen. Och vid sidan av politiken var det nog kulturen det området som den här brokiga utvecklingen gjorde störst avtryck på. Musik, litteratur, scenkonst, ja, det mesta kom att påverkas av nya tankar och nya idéer och uppror mot det gamla och försök att formulera nya ideal och mål för konsten. Och det gäller också de tecknade serierna. Det här är någonting vi har pratat om ibland. Alla har väl stött på diskussionen om världens starkaste björn och vad han egentligen ska placeras politiskt. Och i ny bok tas ett större grepp på just seriekonsten. Den heter också mycket riktigt Kamrat Bamse och är skriven av Robert Aman, serieforskare, kulturskribent och biträdande professor vid Linköpings universitet. Han är också min gäst här idag. Varmt välkommen hit, Robert.
Tack så mycket.
Ja, i Sverige har vi analyserat det som jag i introt refererar till som 1968, i princip ända sedan 1968, vi har pratat jättemycket om det. Har vi missat att prata om seriernas betydelse under den här perioden?
Ja, om du frågar mig så är ju svaret absolut ja. Det hänger väl delvis samman med seriernas lite svävande legitimitet som akademiskt studieobjekt. Det fattas ju inte studier som på olika sätt har berört litteraturen eller konsten i bred bemärkelse eller teatern, vad nu kan vara för någonting från just den här perioden. Men de tecknade serierna har ju än så länge inte adresserats i någon större omfattning, vilket man kan tycka är lite märkligt om man då beaktar hur många det var som faktiskt tog del av just den här konstformen. Mm.
Ja, men det kan väl bli en första punkt. Serierna på 1970-talet, det är ju 50 år sedan, mer än till och med alla som lever idag var inte med då. Vilken status och vilken ställning hade serier på 1970-talet i Sverige?
Ja, det finns väl egentligen två svar på den frågan. Man måste liksom komma ihåg då att det här är ju ett antal år innan vi får den här explosionen, eller vad man ska kalla det för. Men åtminstone en liksom rörelse av alternativa serieförlag, det som vi kanske idag förknippar med Galago och liknande. Den utvecklingen sker ju framförallt på 80-talet. På 70-talet däremot så säljer ju serierna i stora volymer. Enbart året 1979 så säljer serietidningar då i 44,7 miljoner exemplar. Alltså det är ju en osannolik siffra. Men det är ju då serietidningar i huvudsak då efter amerikanskt snitt. Och de här är också hårt kritiserade för att man anser då att det här är, de är väldigt, väldigt populära bland barn och ungdomar. Men samtidigt så tycker då vuxenvärlden att det här är, amen, det är för mycket importerat material, det är för mycket från USA, det är en sorts en del av kulturimperialismen och många andra invändningar som man då har mot den här typen av, liksom, man uppfattar som glättiga serier med reaktionära budskap.
Som masskultur men inte finkultur helt enkelt.
Precis, och de förändringarna, alltså den legitimiseringsprocessen, den pågår ju då exempelvis i andra länder som Frankrike som en som prominent serienation. Tidigt 70-tal så liksom, har den processen liksom påbörjats där man då börjar lyfta fram stora serietecknare i egen rätt då, så att säga. Att du, det är inte bara att du följer en karaktär likt Fantomen, utan du följer den specifika skaparen. Den liksom, utvecklingen påbörjas ju i Sverige snarare på 80-talet med kanske med Joakim Pirinen. Det vill säga att man är bekant med Pirinen och sen så läser man dennes produktion, så att säga.
Så om du öppnar en kulturbilaga i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet från 1970-talet, serier har inte kommit dit upp så att säga?
Ja, alltså serierna debatteras ju flitigt på kultursidorna, men det är ju ofta att man vill liksom förfäras över vad det är för typ av liksom reaktionära budskap som då återfinns i serierna. Och de börjar också behandlas mer seriöst i vad man skulle betrakta som mer liksom akademiska studier i viss omfattning, men det är fortfarande liksom en stark kritik av det här massmediet då, så att säga. Man ser inget liksom större konstnärligt värde i det som prånglas ut då på Pressbyrån. Och ett skäl till det är ju att 90% av utgivningen vid den här tidpunkten enligt Seriefrämjandet, alltså den intresseorganisation som finns för att öka seriernas legitimitet i Sverige. De gör, runt mitten av 70-talet så gör de en undersökning som visar att ungefär 90% av allt som prånglas ut är då importerat. Mm. Det vill säga i huvudsak från USA och England. I den lilla mån som det finns en svensk produktion, ja, men då är det så att då har serietecknare fått jobb att exempelvis teckna Fantomen eller teckna Åsa Nisse eller 91an Karlsson, det vill säga etablerade figurer där man gör en sorts inhemsk produktion av det. Att då likt en Mats Jonsson eller Liv Strömqvist idag börjar ge ut sina böcker i eget namn och sådär, den utvecklingen finns ju inte riktigt på 70-talet.
Kan man då lite, kanske lite förenklat, se serierna som ytterligare, att det betraktas som ytterligare ett steg i så att säga dålig kultur som man har såg på Nick Carter-deckarna en gång i tiden, jassen eller, ja, det finns ju massor av mixer, dataspelen sedan under 80-talet, någonting som helt enkelt korrumperar snarare än och förstör människors istället för att lyfta dem eller vara något av värde så att säga.
Ja, helt rätt. Och det här är ju också en utveckling som man kan spåra tillbaka till mitten av 50-talet. Då är det flera prominenta röster, bland annat då Nils Bejerot i Sverige, som knyter an till en pågående diskussion i USA av en psykiatriker som heter Frederick Wertham, som ger ut då en bok som heter The Seduction of the Innocent, och i den, det är liksom ett korståg mot seriemediet som man anser lär ut då förkastliga budskap. Det handlar dels om saker som många av oss kan ställa bakom, att det är många amerikanska serier är grovt rasistiska vid den här tidpunkten, men det handlar också om att man har liksom en sorts behavioristisk tolkningsram, så man tror att om jag läser om Kalanka och han som slår någon, då kommer det att uppmuntra mig till att slå en annan person. Och likaså så är ni förfäras han över att en ung karl som Bruce Wayne delar boning med Robin. Ja, och han tycker Batman. Att det här liksom uppmuntrar då till någon form av någon sorts homosexuell propaganda och så vidare.
Okej. Ja, och i USA det hör vi kanske inte riktigt, men där får man ju ett självfrivilligt censursystem, en code som då utgivarna blev överens om, där vissa saker helt enkelt blir bannlysta under många år.
Så är det. För att överleva så tvingas de stora amerikanska förlagen att självmant skapar man en censureringskod som på något sätt bakbinder den amerikanska industrin under väldigt många år. Det är en förklaring till varför så många amerikanska superhjältar helt plötsligt börjar ägna sig åt rymdopera och den typen av äventyr då, liksom under 50- och 60-talet. Men den censuren drabbar ju inte Sverige. Däremot så är det liksom sätter man igång en diskussion här om seriernas, liksom, värderingarna i serierna. Och under 60-talet så får ju det här, den här typen av debatt, ny fart då. Men då är det ju då framförallt mer fokus på det ideologiska budskapet. Alltså vad är det för liksom borgerliga och reaktionära värderingar som finns i Kalanka exempelvis. Ja, det är den typen av debatt som man har. Och vi har också Gunilla Ambjörsson i Sverige som tycker att, liksom, att de här serietidningarna, det är bara liksom en sorts ren kommersialism. Det vill säga att man vill lära ut barn att det är viktigt att ha en viss typ av produkt och liknande, och att själva kvaliteten i berättelsen är undermålig.
Mm. Jag ska citera från din bok vad jag tycker du är lite sammanfattning av var du kommer ifrån, så att säga. Du skriver så här: utgångspunkten är att många manusförfattare och tecknare såg sitt skapande som ett pedagogiskt och opinionsbildande verktyg. Ett sätt att använda sig av seriemediet för att skapa intrigspäckat äventyr som samtidigt skildrade aktuella samhällsfrågor och samtida problem. När liksom politiken kommer in i serien, är det personer som redan finns där som brinner för seriemediet, som blir mer politiskt medvetna för att samhället förändras, eller är det så att politiskt medvetna människor börjar söka sig till, till seriemediet, eller är det både och? Hur fungerar det där?
Ja, en jättebra fråga. Och det här som vi pratar om nu, det handlar ju då om att det finns ett par undantag från den här bilden som jag har målat upp här. Och det handlar ju om att det finns ett par svenska serieskapare som får möjlighet då att sätta sin prägel på egna titlar. De ges fortfarande ut av liksom storförlaget Semic, alltså Bonnier ägda, som är liksom den dominerande kolossen på marknaden. Men med liksom en liten egen vinkel. Och då handlar det om personer som har, visst är de politiska i allra högsta grad, men de har ju också framförallt folkbindande ambitioner med serierna. Och det är väldigt tydligt att när de intervjuas på 70-talet i massmedia, ja, men då är de väldigt tydliga med att de verkligen vill särskilja sig från det andra utbudet på marknaden. Det vill säga att här har vi serier som är som fyllda av schyssta värderingar, skulle man kunna sammanfatta det som, och liksom med en helt annan liksom slagsida än det, vad man då betraktar som det amerikanska fascistiska skräpet då, så att säga. Och de här personerna, de har lite olika ingångar till det hela, de som finns med i boken. Alla är ju väldigt serieintresserade och börjar ju jobba med serier långt innan de får liksom möjlighet att liksom föra ut sina politiska liksom, eller pedagogiska budskap. Så att det är någon kombination av det hela. Mm. Ja. Exempelvis om vi tar en av dem, Janne Lundström. Han finns ju då redan, han är ju den, en av arkitekterna bakom Fantomens omvandling från en sån här vit kolonialherre till att bli en någon form av svensk socialdemokrat på 70-talet. Ja, men det är ju han, en av de som liksom ligger bakom, att han kan liksom inte riktigt ställa sig bakom den här amerikanska produkten och vill då omvandla den för en svensk publik då, helt enkelt. Mm.
Vi ska prata mer om branschen i stort, men vi ska då gå in på de enskilda serierna också. Du har valt ut i boken.
Ja.
Du har valt ut då 4 stycken. De heter Johan Wilde, Mystiska Tvåan, Tumak och Bamse. Alla kanske inte är välkända för alla, men vi ska gå in på dem lite kort. Varför just dessa 4?
Ja, man kan väl säga att det finns ganska begränsat antal titlar att välja på den här tidpunkten. Jag hade kunnat exempelvis ha med Felix av Jan Löv, och det finns en annan serie av Janne Lundström som heter Uppdrag Sahara, men jag ville begränsa mig till liksom en kreatör kopplat till en specifik titel, och jag tyckte att de här var liksom väl representativa för det argumentet som jag ville liksom föra fram. Och Johan Wilde tror jag kanske många är ganska bekanta med.
Mm, det tror jag, förutom Bamse är väl den mest kända.
Jag sprang på den på min mellanstadieskola, i biblioteksinbundet band. Hade du läst den också som barn?
Ja, det fanns på mitt fritids på 80-talet, och jag tror att det var ganska stora upplagor på i alla fall de 2 första albumen. De gavs ut då, som ni vet, så här plastade, vad kallar man det formatet? Ungefär som Tintin-album helt enkelt.
Ja, men precis. Och det skälet till att de gavs ut på det sättet är egentligen 2. Ett, så hade ju då de här albumformaten i Tintin-stil, de flesta är säkert bekanta med de här röda ryggarna.
Just det.
De hade verkligen slagit igenom mot slutet av 70-talet. Det fanns ungefär 300 titlar vid den tidpunkten. Det andra är att Seriefrämjandet, som jag nämnde tidigare, det är en intresseorganisation, det är Janne Lundström var en av grundarna, och de lobbade ju för att serierna skulle bli just en accepterad kulturform. Och ett sätt att göra det är ju att se till att de får statligt stöd, och de lyckades få till som sådant att serier, om de var tryckta i albumformat, var berättigade till efterhandsstöd i den nya liksom, litteraturutredningen i mitten av 70-talet. Så att det lyckades de. Det innebär alltså att man, du trycker ett album, ett förlag, och så kan du få ansöka om stöd i efterhand då, så att säga. Så att därav då det här formatet. Och den såldes ju, liksom, den trycktes upp ungefär 50 000 exemplar, den första albumen. Så att det är en väldigt, väldigt stor upplaga.
Hur salufördes de här albumen, kommer på nu? Fanns de även liksom Pressbyrån och tidningshandeln, eller var det bokhandel man gick?
Det var ju framförallt på Pressbyrån som man vid den här tidpunkten liksom köpte sina.
Och då fanns det sådana här Tintin-album typ alltså på Pressbyrån?
Ja, men precis. Att det gick som att ta det mesta. Och Tintin-album fanns dock nog också på bokhandeln, vill jag minnas.
Jag tror det fanns möjlighet att abonnera på sån här eller prenumerera på sån här också. Fanns inte det? Var inte Carlsons utgivning sån exempelvis? Eller
det stämmer säkerligen att...
eller i alla fall beställa per postorder.
Beställa, och ofta så fanns det ju i, när man köpte den så fick man med en liten talong där man kunde liksom beställa, eller vara med i någon bokklubb eller något liknande och så. Mm.
Och jag misstänker att de flesta fritidshem och fritidsgårdar på 80-talet hade en liten samling sån här album. Ja, jag bara, du var ju med och pratade Fantomen i podden för några år sedan. Amerikansk superhjälte som du sa blev svensk delvis och därmed förändrades en del. Hade han också kvalificerat så att vara med i den här boken om han har varit helt svensk?
Det hade han ju absolut. Men jag kände att jag har liksom ägnat ganska många hundra sidor åt att redan skriva om den. Så att jag vill liksom ta ett bredare grepp om just serieproduktionen på 70-talet.
Fyra serier, det är ändå ganska lite jämfört med den totala serieproduktionen under de här åren. Var det här liksom en mikroskopisk liten motrörelse, eller hur betydelsefull var det i förhållande till hela seriemarknaden? Så att säga?
Det är ju en jättebra fråga. Alltså det här är ju den första, vad ska man säga, lite bredare rörelsen mot att vi ska få en svensk eller en inhemsk serieproduktion. Och det var ju helt enkelt så att Bonniers inte såg någon större vinst med att liksom låta svenska serietecknare göra sina egna kreationer, för att det var för dyrt då, helt enkelt, upplevde man. Det var ju, Seriefrämjandet hade liksom gjorde en genomgång där de bedömde att det kostade ungefär 1500 kronor i 1977 års penningvärde att göra en inhemsk serie, men det kostade ungefär 200 kronor att göra en att ta in en importerad serie. Och om man säljer såna stora volymer, då fanns det ju knappast några skäl att nalla på vinsten genom att ge svenska serietecknare i uppdrag att göra olika serier. Men så fanns det ju då en liten rörelse här av ganska framgångsrika serier som på något sätt la grunden för det som skulle ske sen på 80-talet.
Mm. Men tillbaka med din fråga, det var ändå en ganska liten del av den totala...
Ja, absolut. Som jag nämnde tidigare så var det ju 90% av utgivningen som bestod av liksom importerat material.
Men de här gamla svenska serierna, 91an och Boom och 47an Löken och Kronblom och alla sådär, de rullar väl på fortfarande? De
rullar ju på fortfarande, och det var ju som en försörjningsmöjlighet om du var serietecknare. Mm. Det var liksom det som fanns som fanns till handa, så att säga.
De var inte direkt progressiva någon
De var inte progressiva, och det säger också någonting. Jag minns att jag läste, eller jag lyssnade på ett sommarprat med Martin Kellerman, och då, som är då född tidigt 70-tal, och då berättar han att det liksom, man läste ju allt som fanns till buds, och de här serietidningsförläggarna, det var liksom en sorts, vad ska man säga, väldigt daterad humor, vilket gjorde då att liksom man kunde sitta då enligt Kellerman som sjuåring och läsa om någon som muckar eller vad vet jag, tar en tupplur eller något liknande, och så där. Vad skulle du då uppfatta det som underhållande?
Ja men det gjorde man, alltså, även fast det liksom var grosshandlaren möter Fjärsman och, du vet, alltså, ja. Och liksom Kronblom ligger på kökssoffan och, alltså, det hade ju ingenting med 80-talsbarnets liv att göra.
Nej.
Men det var ju en tecknad serie.
Liksom. Ja.
Jag satt ju hemma hos min mormor och klippte ju hennes Allers och Året runt och klippte ut serien och samlade egna böcker liksom, bara för att, ja, det var serier. Så sagt, man fajar ju inte egentligen vad... Eller liksom, Kronblom kunde man ju stå ut med. August och Lotta var ju direkt dålig, för det var ju helt obegriplig egentligen. Ja.
Jo, absolut. Ja. Och där tycker jag också att det är någonting som skiljer dem ifrån de här serierna som jag behandlar i boken, är ju att det här är ju synnerligen, oavsett vad man då tycker om innehållet och sådär, så är det ju svårt att inte hålla med om att det här är synnerligen kvalitativa serier. Mm. Om du tittar på manus, om du tittar på teckningar och så vidare, och dramaturgi och allt vad det är för någonting.
Ja, vi ska inte uppehålla oss vid August och Lotta. Fyra serier tar du upp. Bamse känner alla till. Johan Wilde tror jag många känner till. Bara kort pitcha, vad handlar den om?
Ja, det handlar ju om den historisk serie. Utspelar sig på 1600-talet och belyser svensk inblandning i den transatlantiska slavhandeln. En ung skeppspojke som heter Johan är ombord på ett av Louis de Geers skepp till Afrika, där han då anklagas för myteri, tvingas fly från svenskarna, och sen så adopteras han då av en lokal släkte som heter Ayoko, och växer upp med dem och tvingas då använda all sin list till att försöka undvika svenska slavhandlare helt enkelt som vill förslava honom och hans adoptivfamilj.
Mm. Och Tumac, vad handlar det om? Tumac?
Ja, det är ju då en serie som handlar om en... det är en månadstidning och det handlar om en urfolksinvånare, en inka som heter Tumac, som slåss mot koloniala orättvisor i sin del av världen.
I nutid?
Ja, i nutid helt enkelt. Och den har också som starka folkbildande ambitioner med att man översätter lokal terminologi exempelvis. Försöker liksom till quechua och så vidare. Så att den är, och det är liksom mycket faktaspäckad serie som ibland då kanske går ut över berättarglädjen, men en oerhört intressant tidsdokument.
Och Mystiska tvåan slutligen.
Ja, det är ju två stycken pojkar i någon form av förpubertet som ägnar sina dagar här i Stockholm åt att försöka förhindra fascistiska statskupper och liknande. Så att det är liksom en äventyrsserie som präglas av att det är starkt sådär, socialrealistiska teckningar.
Mm. Vi pratar lite om Vilde. Jag tror vi ska koncentrera oss på den ett tag, för den känner nog många till. Janne Lundström.
Mm.
Hur mycket pionjär skulle du säga att han var? Hur mycket ny mark bröt han när det gällde att skildra svensk kolonialhistoria? Var det ganska outforskat på den tiden?
Ja, det var synnerligen outforskat. För ett antal år sedan så gjorde ju Dick Harrison en så här omfattande bok om... slaveriets historia, och i den så konstaterar
tre böcker till och med.
Ja, tre böcker till och med, ja. Det stämmer. Och i de här verken så konstaterar de åtminstone att just svensk inblandning i just slavhandeln är fortfarande väldigt outforskat. Och att det finns liksom fortfarande en stark uppfattning om att det här var ingenting som vi sysslade med. Och Janne Lundström då ville ju då redan på 70-talet anmäla avvikande åsikt.
Och det här var ju samtidigt som Afrika blir liksom viktigt i världspolitiken och i svensk politik, i värld, u-värld. Afrika har nyligen blivit avkolonialiserat, men apartheidregimer finns kvar, både inte bara i Sydafrika utan även på andra håll. Märks det, Johan Vilde, eller hur märks det?
Ja, alltså apartheid är ju någonting som Jan Lundström är starkt engagerad i. Alltså apartheidmotståndet, som väldigt många andra i Sverige, oavsett politisk färg. Och han bidrar ju med, han och Magnus Knutsson på Fantomen, så skapar man ju en liten apartheidnation exempelvis, som Fantomen får slåss mot. Och i hans andra serie, som man gör samtidigt som Johan Vilde, Uppdrag Sahara, men då är ju, den handlar ju också om apartheid. Och i viss mån så är ju då en sorts, vi får ju någon form av förhistoria här i Johan Vilde kring hur vita europeer har behandlat svarta människor på den afrikanska kontinenten historiskt. Och samtidigt som vi då i Johan Vilde får se vår egen skuld då i just ett av mänsklighetens största brott.
Mm. Ja, det är ju ett effektivt berättargrepp att göra svenskarna, som Johan då ursprungligen tillhör, till skurkar.
Mm.
Det där med att en västerlänning av någon anledning så att säga faller ur vår civilisation och sen tas upp av en annan, tänker, ja, det är ju dansa med vargar, det är ju en välkänt liksom,
ja,
idé. Är Johan en typisk sån som framställs som så att säga det afrikanska alternativet, är det bättre än det svenska, eller hur fungerar det där?
Ja, ja, men så är det ju att i om man läser den idag då, så att säga, med våra ögon och viss distans till den, så noterar man ju att i mångt och mycket så fungerar ju det afrikanska samhället och Ayoko-samhället som en sorts, ja, men ett antikapitalistiskt alternativ. Alltså, Johan säger ju själv att det var lite som att befinna sig i paradiset. Och så att det finns ju vissa exotiserande drag där. Med det sagt så är ju det här ett ganska vanligt grepp också i facklitteraturen från 70-talet. Vi har Göran Palm skrev exempelvis att han liksom drömmer om att vi ska ha en gemenskapskultur likt den i Afrika här, så att säga, där vi inte behöver liksom ägna oss åt våra liksom enfaldiga bekymmer med försörjning och sådana saker. Och Hans Palmstierna, en annan sådan debattör vid tidpunkt, han skriver ju att vi borde liksom lära oss här i Sverige av just återigen gemenskapskulturen kring Kilimanjaro, där människor lever i harmoni och balans med naturen. Och, så att liksom, de dragen finns ju ganska tydligt då också i Johan Wilde.
Ja, för det var en sak jag funderar på. Jag försökte kolla upp lite av platsnamnen som det skrivs om, bland annat staden Kumang som då Johan besöker. Den verkar ju inte ha funnits i verkligheten, vad jag kan hitta i alla fall. Så som Janne, alltså, hur mycket hittar han på helt enkelt?
Ja, då är det ju så att Janne har ju, när han gör den här boken, eller de här böckerna, jag har också sett hans manus och de är ju otroligt ambitiösa. Enbart själva manuset till liksom ett album är ofta uppåt 150 sidor, så maskinskrivna, så att det är väldigt, väldigt, väldigt omfattande. Och han gör ju då ordentliga efterforskningar och plöjer egentligen all tillgänglig facklitteratur som finns då att, liksom, att tillgå vid mitten av 70-talet. Kumang är ju då en stad som fanns på riktigt, men den låg inte riktigt där den ligger i Vassav-riket då i dagens Ghana, utan Janne har den här staden har han sett på en karta som var nedskriven av en europé i någon av de här fackböckerna, och då låg den liksom på ett litet annat ställe, men där har han väft in den i handlingen.
Ja, men den har funnits, för jag har googlat den och frågat ChatGPT och sådär, men just den här stora staden som beskrivs med guld och raka gator och sådär, den verkar inte, eller har den en motsvarighet i verkligheten alltså, eller?
Ja, sen om huruvida den hade, ifall det var liksom likt i serien att den var, ja men att städerna var, eller säga att stadsbilden var präglad av guld, det låter jag vara osagt. Mm. Men däremot så säger Janne i alla fall att den har, han såg den på en karta helt enkelt, och han är så otroligt noggrann med liksom sina, han har ju till och med en längst bak i varje album så finns det också en redogörelse för den historiska grunden, och vilket i sig var ganska ovanligt men lite tidstypiskt också. Men för många av oss det kanske är någonting som vi sen associerar med Liv Strömqvist och sådana som kommer långt senare, men det skulle förvåna mig mycket om det så att han, om den inte hade funnits på riktigt utifrån vad han har sagt och sett.
Det svenska kolonin då i dagens Ghana, svensk guldkust som också kallas, den har ju funnits i högsta grad, och svensk slavhandel har ju i högsta grad funnits. Det rimmar inte helt kanske med den svenska självbilden på 70-talet, eller ens nu.
Nej, ja, men så är det ju, absolut. Och det är ju också ett återkommande drag i, ja men, i många av fackböckerna vid den här tidpunkten också, att man gärna vill bråka med den svenska självbilden som en sorts väldigt självgod moralisk supermakt. Vi har ju i en annan serie då som vi nämnde tidigare, Tumak, så är det ofta så att Tumak träffar på någon som lever under förtryck, och så får den berätta för Tumak hur deras liksom, under vilka livsvillkor som den lever, vilket också är ett återkommande grepp i rapportboken som står igenom exempelvis på 70-talet. Och många gånger är de här historierna som är ganska hemska som de här människorna berättar då för Tumak, exempelvis som man arbetar på ett kaffefält och liknande. Och då är det ofta så att dialogen är lite vänd mot den unge läsaren, att vi ska förstå vår skuld eller vår medskyldighet till just det förtrycket som pågår i en annan del av världen.
Hur står sig Johan Wilde som serie idag? Dagens barn och ungdomar, skulle de uppskatta den? Eller gör de det?
Det återstår att se. Vi, jag och några vänner här har ägnat oss åt att försöka ge ut helt enkelt en samlad utgåva av Johan Wilde-albumen som kommer denna vecka. Så då får vi se om det är några yngre som plockar upp den. Men där och då så stod den sig väldigt starkt, för att det fanns ju också på grund av just den här noggrannheten med fakta kombinerat då såklart med de liksom, spänningsmomenten. Det gjorde att man från skolans håll tyckte att det här var liksom någonting som man skulle kunna använda sig av i undervisningen. Så att det skapades till och med en lärarhandledning kopplat just till Johan Wilde. på 80-talet.
Ja, jag läste dem också som barn. Ja. Jag minns ju det också, att det var ju bra action. Ja. Verkligen. Det hände saker hela tiden. Och Johan var ju en person som man identifierade sig med ganska lätt. Jag tror inte jag läste färdigt hela, men jag minns att i alla fall första och även andra albumet. Jag var väldigt fångad av det. Liksom.
Ja, jag med.
Och det är nästan en ikonisk bild, det första omslaget när han har åkt över bord och sträcker sig efter någon tunna eller något sånt där. Alltså, ja. Otroligt livfull bild, verkligen.
Ja, verkligen. Det är ju liksom ett så starkt pojkäventyr. Men jag tror att jag är nog inte den enda som säger att eller som minns att Johan Wilde som bidrog till ett sorts historiskt intresse när man fann den då på liksom i ja, men på fritids eller på skolbiblioteket, så att den har säkerligen gjort väldigt mycket nytta.
Vi går vidare. Bamse har förstås pratats jättemycket om, kanske lite sönderdiskuterat till och med, men när du tittar tillbaka som akademiker, hur politisk var Bamse-serien och var placerade du den ideologiskt?
Det är en 10 000 kronors fråga. Jo, alltså den är ju i allra högsta grad politisk, men den vänder sig till en lite yngre målgrupp än vad de andra serierna gör som vi har nämnt här tidigare. Men visst har den en stark politisk slagsida. Och att placera den ideologiskt, ja, men det beror lite på med vilka glasögon man använder sig av. Om jag bara får ta den lite snabbt då, så är det ju så att det är ingen hemlighet exempelvis att det finns många inslag i Bamse som man skulle identifiera som vänsteråsikter. Och det tror jag inte Rune Andreasson, Bamses skapare, heller hade liksom, skulle ha hymlat med. Det finns de här inslagen med Mao och liknande som när han prisas och sånt. Men det är också så att en person som Carl Bildt har ju varit väldigt tydlig med att, liksom, att han verkligen uppskattar Bamse. Så att det finns ju flera dimensioner här. Men om man då tar, jag skulle nog hävda också att delvis så speglar Bamse sin liksom, tidsnormalitet i mångt och mycket. Om man då tar som exempel ett av de allra första, så här mest, liksom, av de här första väldigt uppmärksammande äventyren, så har vi då ett äventyr som är baserat på almstriden här i Stockholm. Mm. Och då är det så att Krösus Sork, då den här sadistiske kapitalisten i frack och hög hatt, han vill ju då riva eller liksom fälla ett antal i serien här, en ek, där det bor då några djur och bygga ett bankpalats där istället. Och Bamse, vad han gör då, att han kastar bort då de här grävskoporna och räddar så att eken får vara kvar. Och blir ju flyförbaskad när Krösus Sork försöker liksom köpa hans liksom arbetskraft och så där. Men då vill man komma ihåg också att när Sifo gjorde en undersökning vid 1973, samma tidpunkt då som den här äventyret publicerades, då så anger eller uppger även en majoritet av de moderata väljarna att man är för aktionsgrupper som exempelvis vill bevara grönområden och motsätter sig utbyggnad av motorleder och så vidare och så vidare. Så att, och ännu högre är såklart siffran bland vänsterpolitiska och socialdemokratiska anhängare.
Så Bamse är mainstream egentligen här?
Bamse är med, så att när Bamse gör det här, då har han ju liksom en ganska bred svensk befolkning i ryggen. Så att vad som har hänt snarare är ju att om man då tar dagens diskussioner om folk som sätter sig på motorlederna som vill bevara våtmarkerna och liknande, och den liksom retorik som anförs i samband med det då, särskilt från ett kritiskt håll, ja, men det hade nog sett väldigt annorlunda ut på 70-talet även då bland moderata väljare. Så att, återigen, i viss mån så speglar ju Bamse sin tids liksom sunda förnuft, skulle man kunna säga.
En sak som jag tycker är lite intressant med Bamse, det är ju ändå att den är lite paradoxal så tillvida att Bamses 70-tal är ju egentligen väldigt mycket pojkäventyr.
Ja.
Tre grabbar reser runt i världen, träffar trollkarlar och är i djungeln. Och liksom allmänt, liksom, ja, men man är i vilda västern och då är det liksom inte PK på fem öre, det klassiska vilda västern.
Nej.
Sen kommer 1980-talet och när alla andra går till höger och Reagan och sådär, då skaffar ju Bamse och Lille Skutt familjer och då dyker helt, då dyker liksom det här med kvinnor och mäns situation på arbetsmarknaden, barnomsorgen, då dyker det upp politik. Jag skulle snarare säga att Bamse börjar politiseras när resten av Sverige avpolitiseras. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår absolut vad du menar. Och jag, det kom en avhandling för ett antal år sedan där som analyserade då liksom tidens barnkultur. Och i den så skriver då författaren att den upplever att Bamse politiseras på 80-talet. Utifrån din beskrivning som är då snarlikt den som anförs i boken, ja men då det stämmer ju, men jag tycker att väldigt många av de sakerna som man lyfter fram då, exempelvis det här med det lite fostrande inslaget, att det liksom finns en moralisk ambition och så vidare, jag tycker att allt det finns ju redan på 70-talet på plats, så att det finns ju de här tydliga exemplen, men också alltså redan på 70-talet så har vi ju Bamses skola där Bamse lär ut, alltså det Bamse bokstavligen sätter läsaren vid skolbänken och lär ut ett fenomen, men det handlar också om exempelvis reklamkritiska invändningar som låter väldigt mycket som Sven Lindqvists debattbok där helt enkelt kommersialism och reklam framstår som sin tids nervgift och så vidare. Så att Bamse är ju politiskt på 70-talet men fortsätter att vara det på 80-talet. Och man kan väl också anta att du har ju helt rätt i att väldigt många andra serier vid tidpunkten, de har ju, när, liksom när 70-talet övergår till 80-talet, då har ju luften gått ur väldigt många andra så att säga. Och det är en ny typ av serie som tar vid, som vi nämnde tidigare, det är Galago, det är Epix och så vidare och så vidare. Men Bamses popularitet kvarstår och fortsätter då att skjuta i höjden. Eventuellt så är det kanske många som står på barrikaden 68 som hade blivit föräldrar då.
Så kan det förstås vara. Jag måste bara, du har varit inne på det. Jag tycker väl, Bamse är ju lite vänsterpolitiskt där, men det är egentligen ingenting som i efterhand stör mig, förutom det här med att Mao, Kina och den kinesiska regimen, de hyllas ju rent ut sagt 1983 efter att Rune själv har varit besökt Kina då med Svensk-Kinesiska turistbyrån. Det är ändå bara 6 år före Himmelska fridens torg. Det måste jag säga att i efterhand så är det en riktig plump, eller det är väl den stora plumpen i Runes protokoll, tänker jag. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det är ju ett märkligt tillfälle då, kan man ju tycka, för att om man då tar en annan storsäljare från 70-talet så har vi ju historieboken. Det är alltså 4 konstfackstudenter som från ett liksom historiematerialistiskt perspektiv försöker summera de senaste 500 åren av europeisk historia. Och det är den som fungerar som en sorts grundplåt då för Ordfront. Och det är en massiv storsäljare, den kommer 1970, men den riktar sig mot en äldre publik så att säga. Och där, i den hyllas ju Mao. Och det är ju många som har Mao på litet porträtt ovanför soffan, som Carl-Johan De Geer skriver i sin senaste liksom, självbiografi. Men redan mot slutet av 70-talet så hade ju liksom bilden av Mao börjat förändras, så särskilt när vi kommer in på 80-talet.
Ja, för 1983, då var ju liksom, för Rune skriver ju rakt ut, sen 1949, sen kommunismen infördes, så svälter man inte i Kina. 1983 var ju svälten under stora språnget väl dokumenterat redan. Ja. Liksom. Så att, det är det jag menar, att hade han gjort det på 60-talet, ja, allmänt svärmeri och romantik, ja, det är en sak, men så sent. Ja, förlåt, jag bröt
ut. Nej, det var precis det jag skulle komma till också. Det, så att, det är ju ett förvånande inslag. Det får man ju verkligen medge.
Jag satt, för när jag hade småbarn så var jag ofta på biblioteket med dem, och då satt jag och läste igenom 80-tals, de finns ju inbundna nu för tiden, 80-tals, så jag satt och läste igenom dem och så här. Vad som slog mig då är ju att Rune, skulle jag säga så här, han offrade aldrig ett bra äventyr för politikens skull. Han hade ju en fantastisk förmåga att hitta på framförallt skurkar och nya världar och knepigheter som är väldigt roliga liksom. Alltså, ja. Som han då, och det var ju det han, och han liksom, det är ju aldrig så att något politiskt, ja det är med ibland, men det förstör inte en historia någon gång, skulle jag säga. Möjligtvis någon gång kanske lite över, ja det är någon gång någon krockar med någon vargfamilj som inte har bilbälte, så här, kanske lite tradigt, men i övrigt så även på 80-talet så är det ju bra äventyr liksom.
Medhåll.
En fråga till, mystiska Tvåan känner inte jag till förutom en enda sak. Det var ju att den blev extremt uppmärksammad på 1980-talet och fick läggas ner på grund av anklagelser om barnpornografi till och med. Vad var det som hände där egentligen?
Och, ja, men nu hoppar du långt fram i tiden här. Men ja.
Eller vill du säga någonting om Bamse? Förlåt.
Nej. Vi, låt oss hoppa vidare. Ja, ja. Men mystiska tvåan då, den slog igenom ganska stort på 70-talet. Särskilt bland mer alternativa serieläsare. Och den hoppar mellan lite olika förlag och strömmen går också i Fantomen. Rolf Goos som gör mystiska tvåan är väl kanske mest känd som Fantomen-omslagstecknare. Men den här serien präglas ju verkligen av sitt liksom väldigt dokumentära anslag. Men vad som händer är att Bonniers mitten av 80-talet eller tidigt 80-tal vill ta upp kampen om vuxna läsares tid och pengar. Och då gör man en vuxenseriesatsning motsvarande att det finns då Galago, Epix, Pox, Pulserande Metall och en rad andra tidningar. Och man gör en tidning som heter Komet. Och i den då så rekryterar man. Man översätter, man rekryterar folk som Joakim Pirinen. Men också Rolf Goos som då fortsätter att göra Mystiska tvåan. Och i ett av de här äventyren som heter Fågelön så har de två huvudrollsinnehavarna, Stefan och Sacco, kommit upp då i tonåren. Och den ena av dem, Stefan, han inleder en sorts liten romans med en tjej på ett läger. Och Sacco börjar hysa känslor för en av ledarna på det här lägret. Och i äventyret så finns det då en kyss då, mellan den här ledaren som en vuxen man och pojken. Och det här var då lite för starkt kaffe för många, inklusive Lukas Bonnier, som då sa att det här var en sorts, ja men vad som han reagerade på då, det var ju att det var liksom den här vad kallar han för, pedofilin tror jag. Ja.
Var det för att det var homosexualitet mellan en vuxen man och en yngre? Hade man inte reagerat om det hade varit en kvinna och en man, tror du?
Det vågar jag inte ta gift på. Men däremot så är det ju så att vid den här tidpunkten så är ju exempelvis homosexualitet en känslig fråga. Jag menar, det är ju en tidpunkt som Jonas Gardell i Torka aldrig tårer utan handskar har beskrivit där DN vägrade att ta in dödsannonser om det närmast sörjande var en annan man så att säga, med motiveringen att det var ovärdigt. Så att det var ju en helt annan tid då.
Det var det ju. Jag frågar är att jag har läst om det här och jag har förvånat mig över vad det egentligen var. Om det liksom var en moralpanik av typiskt 80-tals eller om det liksom även vi idag, jag har inte läst serien själv, om vi även vi idag skulle reagera på den. För att jag menar, barnpornografi blir ju sen slutet av 80-talet, det är ju då det förbjuds, så det, idag är det ju liksom, ser vi det på ett helt annat sätt. Men 70-talet hade ju ändå öppnat för liksom att sexualitet och barn, ja det kunde funka, alltså det fanns ju sådana strömningar och de vände ju helt och hållet tillbaka under 1980-talet och har ju befunnit sig där sedan dess. Det är därför jag tycker det är liksom ett intressant exempel. Så att säga.
Ja, men om jag ska utveckla då så är det ju så att, nu kan ju inte vi visa bilden här, men det är då en liten, alltså det är ju en, de är påklädda och det är en liten puss då, de två sinsemellan så att säga. Och vad som händer är ju också att det här blir ju då massmedialt, men alltså Komets då, den läggs ju ner av Bonniers.
På grund av det här alltså?
Ja, de drar ur proppen. Men det kan ju funnits andra skäl också. Konkurrenten då, Horsröde som driver Epix förlag, han hävdar ju att det var väldigt bekväm ursäkt att lägga ner en tidning som inte stod sig i konkurrensen. En av redaktörerna, Peter Sparring, säger då till DN när de frågar honom om de här anklagelserna från Lukas Bonnier, och då säger ju han att det här är ju bara sorts importerad nymoralism från USA och att Lukas Bonnier har inte ens läst serien utan han bara spinner vidare på någonting så att säga. Så att det är inte så att det är en ensidig debatt utan det finns ju en rad olika röster, men det är klart att om högsta hönset vill lägga ner tidningen, men då gör väl den det. Men för Rolf Goos del då så vill ju såren aldrig riktigt läka. Han kommer aldrig att, han tecknar aldrig Mystiska tvåan igen efter det här.
Ja, okej. Okay. Vi ska bara kort nämna, vi ska återgå till att prata lite om seriemediet i stort. Jag kan säga då att på 60- och 70-talet, det är ganska små kulla barn som föds. Det föds kanske 80 000 barn i Sverige, 90 000 barn i Sverige, vilket innebär att det finns knappt 1 miljon barn, läskunniga barn mellan 7 och 17 år, en miljon barn ungefär. Och samtidigt säljer då Bamse, säljer över 200 000 i månaden, Kalanka 200 000 i veckan, Fantomen tror jag, jag tror det var bröllopsnumret 1978 eller så här, som säljer också 200 000. Alltså det, ni inser vilken enorm penetration i den här målgruppen serierna har då, och då är det inte så att det är ju inte så att man har två Kalanka och man har två barn, utan man, det, så jag misstänker liksom att Kalanka, vad kan den ha nått? En majoritet av alla svenska barn liksom, det är otroligt. Ja, vi måste nästan förklara det för dagens unga. Så
ja, nej, men det är väl jättebra att du säger det. Jag, när jag gjorde den här boken om Fantomen, då intervjuade jag bland annat då chefredaktören Ulf Granberg, som dessvärre gick bort tidigare år. Och han berättade då att internt då på CEMIC, alltså på Bonniers, så gjorde man marknadsundersökningar för att se hur många tar del av utgivningen av deras olika tidningar. Och då visade det sig att det var ju fler som läste Fantomen än Express vid den här tidpunkten.
Ja, det är helt fantastiskt.
Och det hänger ihop med det du beskriver, att i mångt och mycket så var det så att man, en umgängesform i den här tidpunkten var ju, nu är vi lite funga för det, du och jag, men att man på 70-talet, man gick hem till en kompis och sen så läste man dennes serietidningshög. Mm. Och att de bytte händer då mellan, ja men, syskon eller i bekantskapskretsen. Vilket motsvarar kanske, ja men, när jag själv då på 90-talet gick hem till kompisar för att spela Nintendo. Mm. Det var liksom en sorts umgängesform. Det är ju enorma liksom, försäljningssiffror. Och när man tittar på SIFO-undersökningar från den här perioden också, så anger ju en stor majoritet av svenska ungdomar mellan 8 och 15 att de är så här inbitna serietidningsläsare.
Så är det ju. Jag hade en 10 år äldre kusin, han var född i slutet på 60-talet. Ja. Han prenumererade väl på Fantomen, Kalle Anka, Bamse, James Bond, Helgonet, svenska serier, alltså allting vad det hette. Spindelmannen, Stålmannen, mellan 1975 och 1985 hade liksom, så när jag var hemma hos honom, jag gjorde ingenting annat än att bara på hans gamla pojkrum då och satt och läste liksom. Jag kunde göra det, vi bodde där, och man bodde där i 3 dagar. Jag lämnade inte rummet liksom, det var det bästa som fanns helt enkelt.
Jag gjorde samma sak fast med mina morbröder då, som är födda på 60-talet, att jag läste deras hemma hos mor och morfar, deras gamla seriehögar. Och det här du nämner också, den här enorma mängden av tidningar som man kunde ha en prenumeration på. Skulle du ha en prenumeration idag på samma mängd tidningar, ja, men då skulle du ju Lyxfällan komma och knacka på dörren snart ju, så att säga. Men på grund av den här väldigt stora försäljningsvolymerna så var det ju som en annan prissättning också på serierna vid den här tidpunkten.
Skulle du säga att synen på seriemediet i stort kom att påverkas av att vi fick vissa, så att säga, politiskt medvetna och mer högkvalitativa serier som du nämner i boken?
Ja, absolut. Det här är ju en sorts liksom förtrupp till den här omvandlingen som man kanske i större mån ser på just 80-talet. Och det går ju att dra in inte allt för krokig linje mellan de här scenerna med folkbildande ambitioner till, ja men, dagens Sara Granér, Liv Strömquist, Mats Jonsson med flera. Men det kanske viktigaste delen också, det är ju att du nämnde ju hur många det var som läste då serier som är födda kanske på 60-talet. Och vad några av dem blir ju inspirerade av det här. De börjar göra fanzines. Bonniers märker också då att det finns ett intresse, och man skapar tidningen Svenska Serier mot slutet av 70-talet, alltså där svenska amatörtecknare får skicka in sina alster och publiceras mot en liten blygsam ekonomisk kompensation. Och där i den här, på sidorna i Svenska Serier, alltså runt skiftet 79-80 där, ja men där börjar de ju dyka upp, de som ska bli ett namn sen på 80-talet, Gunnar Krantz, Joakim Pirnen och så vidare. Där har vi också en sorts övergång, och det är inte säkert att den här förändringen hade ägt rum då om det inte vore för just de här insatserna med egenproducerade serier.
En fråga, inom musiken exempelvis, då kunde det politiska inflytandet, du nämnde exempelvis också Sjöwall Wahlöö som exempel på hur man som politisk medveten kunde ta ett etablerat och omtyckt genre, de tog deckare, och så gjorde man om dem och sen så som Jan Guillou någon gång uttryckt som, använder det till något så enfaldigt som VPK-propaganda. Men det blir ju fantastiska böcker också. Men alla vet, alla som har läst Sjöwall Wahlöö vet ju också att det finns politiska inslag där som är bizarra idag, nästan helt oläsbara, för att ena Per Wahlöö kan ägna fyra sidor åt att skälla på något helt konstigt, liksom kverulera närmast här. Och ibland inom musiken, progrörelsen, så blir det ju ibland pajigt när man för in politik och politiken får styra över det konstnärliga, så att säga. Finns det några exempel i seriekonsten på liksom att det blev pajigt på grund av att ja, här tog ideologiska kompassen över smaken, så att säga? Har du hittat något sånt?
Ja, men alltså det finns ju flertalet exempel på det. Den, av de här serierna i boken som kanske närmast högst liksom, utsträckning ägnar sig åt att liksom, föra ut ett budskap, säger du, serien Tumac. Mm. Och den blir ju då också internt kritiserad. Mats Larsson som skriver manus berättar ju att han kunde få kritik då för att det var att hans chefer upplevde att serien att det gick ut över berättarglädjen, helt enkelt, att han ville föra ut torgföra så många politiska åsikter, och att den här inkapojken då ganska snabbt blir en sorts Che Guevara-figur, helt enkelt.
Håller du med? Blev det konstnärliga kvaliteten lidande?
Jag har inte riktigt läst den på det sättet. Jag tycker att det finns liksom en stort värde med den serien, och det är att den skiljer sig. Man får komma ihåg också att när Mats Larsson börjar med den här serien, då är ju, men alltså att ha en huvudperson som inte är en vit man i en äventyrsserie, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Att dessutom göra det med en urfolksperson, en inka, är ju ännu mer anmärkningsvärt mot bakgrund av, ja men det finns liksom akademiska studier av den så kallade serieindianen, du ser att hur dessa liksom, hur den har genomsyrats av en sorts rasistiska föreställningar, där just seriemediet har en ganska stor skuldbörda kring hur man har skildrat då urfolk i andra delar av världen. Och han vill ju rätta det, liksom korrigera den här bilden. Och det tycker jag att han gör väldigt, väldigt skickligt och med stor omsorg. Han har alltså rest runt då i Latinamerika och samlat massa liksom, data. Så att det är hans upplevelser som han är mer eller mindre gestaltar i en ganska realistisk stil. Men det är kanske ingen serie som är det är ju ingen serie där det finns ett lyckligt slut, utan man inser hela tiden att Tumacs eventuella seger då, att han lyckas på något sätt knäppa en eller slå en vit godsägare på fingrarna, att det är bara en pyrrusseger, för kommer alltid någon ny och tar dennes plats då, så att säga. Och det ser han också rätt ut, helt enkelt, i serien. Så att den är ju ett intressant så här tidsdokument, kanske inte en så här njutbar läsning som man vill hänge sig åt bara för underhållningsläsning. Det är nog svårare kanske att sälja in den för någon som inte är någon, en ungdom som inte är någon större serieläsare.
Ja, precis. För det är ju gamla saker vi pratar om. 70-talet börjar ju bli väldigt länge sedan. Mm. Är det något annat som har slagit dig som 2020-talsmänniska när du läser? Finns det andra saker som framstår som ålderdomliga och, eller undliga i de här serierna? Som vi, alltså inte nödvändigtvis politiskt, utan andra hur man liksom...
Alltså, det är ju alltså de speglar ju en sorts tidsanda. Och är det någonting som jag tänker på historikern Jens Ljunggren som har skrivit om 70-talets vänsterintellektuella och hur viktigt det var att vara allvarlig hela tiden. Alltså att en riktig revolutionär har allvarliga känslor. Och i viss mån så genomserade ju de här serierna också. Det finns liksom ingen tillstymmelse till humor i någon av dem. Alltså det finns inga komiska situationer i Mystiska 2, särskilt inte i Mystiska 2:an eller Tumac, inte i Johan Wilde heller, utan det är ju ett väldigt, väldigt allvarligt anslag som man jobbar med då, helt enkelt. Så att vara liksom en spjuver och med humoristiska inslag som vi kanske associerar med Sockerkonny, som många läsare kanske är bekanta med, ja men det ligger ju liksom lite längre fram då i tiden. Här, mitten av 70-talet, då är det allvar som gäller, även när det är riktat mot en yngre läsekrets.
Fast det gäller ju inte Rune, han tappar ju aldrig sitt goda humör i Bamse egentligen.
Han tappar inte sitt goda humör, men de komiska inslagen på 70-talet är ju inte, det finns några sådär, men det är inte så att det är en... den kvalificeras ju inte riktigt som en humorserie.
Nej,
men den har en lite yngre sådär, den har en lite yngre läsekrets i åtanke.
Ja, du har redan varit inne på det, men för i vårt millennium eller vårt sekel har vi ju sett många politiska serier i Sverige. Finns det en kontinuitet bakåt här? Är Max Gustafsson eller Liv Strömqvist eller Mats Jonsson, är de direkta arvtagare till Lundström och de andra skulle du säga? Eller hur?
Ja, det tycker jag i allra högsta grad. Alltså Sverige skiljer sig åt jämfört med ganska många andra länder, även nordiska. Och det är att jag har knappt haft någon sån här kontinuerlig, långlivad utgivning av exempelvis amerikanska superhjälteserier, bortsett från Fantomen. Alltså givetvis har det funnits att man kunde läsa Batman och Stålmannen och Spindelman och allt det här. Men det var ju länge sedan de försvann från butikshyllorna. Vilket då skiljer sig jämfört med de flesta andra länder i världen. Det som däremot är gångbart, ja men det är ju den här typen av i mångt och mycket alternativa serier. Om man då på vägen hit så passerar jag Sergels torg och Kulturhuset där Stockholms internationella seriefestival går av stapeln i helgen.
Så man kan träffa dig.
Där man kan träffa dig och dig.
Och mig.
och där är det ju då i huvudsak liksom, alternativserierna som är de mest gångbara.
Ja, serien Ratte det vill jag ta upp. Kul serie tycker jag. Den kom ju, nyutgavs ju för några år sedan, vilket jag blev väldigt glad för. Det var också en sån här serie jag läste på fritids redan. Mm. Politisk äventyrs samtida humorserie. Väldigt kul att sitta och titta i. Hade den kunnat kvalificera sig här också? Eller var den för oseriös?
Alltså, den är ju lite senare också. Men Magnus Knutsson som är manusförfattare till den, han är den andra av de här som omvandlar Fantomen till svensk socialdemokrat och också under en lång period ordförande i Seriefrämjandet och den som gör många av de här ska man säga, insatserna för att göra så att serierna ska få någon form av litteraturstöd. Mm. Men Ratte är ju lite, jag tycker att den har ett lite annat anslag. Jag håller med om att den är väldigt underhållande, återigen ett tidsdokument, men den knyter gärna an till lite mer dagsaktuella frågor eftersom den skulle publiceras i huvudsak i Aftonbladet.
Ja, det är ju en sån gag nästan varje sida. Liksom.
Ja, så att den har lite annan, ska man säga, utgivningsformat. Så att om jag skulle fortsätta att skriva om den här typen av serie på 80-talet, då hade den absolut varit aktuell. Men inte för just den här boken.
Hade de rätt, de här serieskaparna som ville påverka och utbilda och förändra människors tänkande med hjälp av serier? Är det så man opinionsbildar? Blev vi som läste Johan Wilde och Bamse, blev vi socialister? Inte jag i alla fall.
Nej, precis. Du är väl ett
utmärkt exempel på att det inte funkar alls. Ett
exempel på att de misslyckades på den punkten.
Men då går vi mot den gamla 50-talsuppfattningen. Blir man vad man läser? Ja. Nej, blir man inte då. Eller en del blir man, men kanske inte allt. Eller vad, hur ska vi tänka?
Det här är ju en empirisk fråga och omöjlig att egentligen besvara. Men det är ju... jag tror inte man ska som så här, det finns också andra pedagogiska föreställningar om att det kanske inte är det att vi lär oss i klassrummet som fäller avgörande för vår som kunskap, utan lika mycket det som sker utanför klassrummet och del av det är ju exempelvis vad vi konsumerar. I detta fall har vi redan konstaterat att väldigt många konsumerade just tecknade serier, särskilt på 60- och 70-talet. Så att någon påverkan kan det ju mycket väl ha haft och i mångt och mycket så är det ju ganska schyssta budskap som ligger till grunden här. Jag är inte så intresserad av att recensera de här ideologiska budskapen, men de på något sätt påvisar någon form av normalitet. Men jag tänker då på frågor om internationell solidaritet, antirasism och så vidare. Det är ju liksom saker som de flesta kan liksom ställa sig, kan ställa sig bakom. Så att det var ju en viktiga frågor åtminstone som man ville lyfta fram och folk bilda kring. Och sen, alltså redan på 40-talet så konstaterade ju Åke Runqvist, litteraturkritiken bland annat för den här tidningen, som att liksom serierna är kanske vår tids liksom enda folkliga litteratur. Alltså det är den konstarten som allra flest människor i landet kommer i kontakt med. Så på så sätt så fyller de ju en viktig funktion.
Jag brukar faktiskt använda Bamse ibland. När jag föreläser om opinionsbildning så brukar jag då ta just bilden då, ett budskap som jag absolut inte håller med om i Bamse då, hur bra det är med höga skatter då, så visar jag upp det här. Det här läste jag som barn då. Varför läste jag Bamse skola om skatt då? Och så klias folk i huvudet. Ja, men då så brukar jag byta bilder och så visar jag så här. Jo, men det var för det här. Och så visar jag Bamse i rymden och Bamse i Vilda Väster och Bamse i djungeln. Att Bamse var en jävligt bra serie. Då kan man lägga i lite sån här Bamse skola. Läste man det också. Men hade inte Bamse varit i Vilda Väster eller i rymden? Ingen hade ju suttit och läst enbart Bamse skola. Av anledning till att jag läste Sven Wernströms Trälara, det var ju inte den marxistiska analysen jag ville åt, utan att det var spännande med folk på vikingatiden som stred med varandra och sånt där. Liksom.
Alltså, jag förstår.
Alltså att det, så här, det är väldigt bra litteratur det här bakom. Sen så kan man ju stå ut med att det finns politiska åsikter. Det finns det ju överallt i samhället och det tror jag inte jag påverkar så mycket åt något håll egentligen. Eller så gör det. Det vet man ju inte. Ja, just det. Jag försöker ju få mina barn att intressera sig för mina lådor av serier, men de står i garager där ingen tittar på dem. Antalet serietitlar har minskat kraftigt. Folklig kultur, vet jag inte om serier är längre. Hur ser du på seriemediets framtid?
Det är ju en väldigt bra fråga. Serier har ju i liten del i alla fall blivit, amen, lite motsvarande. Du nämnde jazz tidigare. Eventuellt så skulle man kanske kunna likställa det med poesi då, så att säga. Det finns en, jag skulle nog vilja påstå att serierna har aldrig varit lika bra som de är nu. Det är en, om man då skulle besöka exempelvis en seriebutik eller en seriefestival, så skulle man liksom kunna få ta del av en otrolig spännvidd av kvalitativa serier. Men de har ju inte alls samma försäljningssiffror som de en gång hade. Och framförallt så är det då serier mot en mer vuxen publik som är kanske mest gångbara. Och går man in på en ICA eller Konsum idag så är det ju väldigt, väldigt svårt att få tag på en bra serietidning, utan det är ju väldigt mycket inplastat skräp då, helt enkelt.
Så att, ja, det är mer att sälja leksaker med serietidningen.
Ja, och jag minns att när jag växte upp på 80- och 90-talet, då kunde jag jag växte upp på en väldigt liten ort, men jag kunde gå till den närmsta bensinmacken och välja av ett ganska stort utbud av serier som fanns tillgängligt, och idag ser det ju helt annorlunda ut.
Ja, men det är väldigt tråkigt tycker jag. Men samtidigt förstår man ju att alltså, nya medier tillkommer, nya saker att göra. Alltså, dygnet har bara 24 timmar. Så att, jag hoppas att serien i alla fall på något sätt. Du, Johan Wilde och Netflix. Har vi någonting där inför framtiden, tror jag? Skulle inte det göra sig 8 avsnitt?
Faktum är den att det finns med i den här Johan Wilde, den kompletta samlingen då, som kommer nu i veckan. Så finns det med ett gammalt filmmanus.
Ja.
För att tanken var att det skulle bli en ganska ambitiös film, men dessvärre fick man inte tillräckligt med finansiering för att kunna liksom genomföra det här ganska ambitiösa projektet.
Men det var då, nu kan vi ordna 1600-tals guldkusten med AI som bakgrund. Det skulle kunna säljas till andra länder, det är liksom kolonialism och avkolonisering, alltså det är fortfarande populära motiv. Spännande pirathistoria kan du också se. Alltså om någon lyssnar som har pengar, gör det här.
Ja, jag tycker att om det sitter någon och har just pengar, så kan de väl höra av oss till oss, så ska vi vidarebefordra uppgifterna till Jenny Lundström.
Du, hade inte Johan Wilde lite 70-tals frisyr? Den var ju ganska liksom vild, lite så här Bröderna Lejonhjärta hållet, eller?
Ja, ja, men
den överlever inte Netflix kanske.
Nej, ja, men precis. Ja, men han har en stor blond eller gul hårboll. Och det är väl kanske inte tecknarens Jaime Valvés största stund, just några av de här bilderna. Men ja, det var det.
Du har hunnit hålla på länge. Intressant. Din bok kommer ut i veckan. Som sagt, den heter Kamrat Bamse. Köps där böcker kan köpas. Så ska man höra mer om den på seriefestivalen. Vill du lägga till någonting ytterligare som vi har missat? Vi har inte hunnit prata om allt förstås. Mycket lite, men det är något viktigt du skulle tycka vi ska ta upp också.
Inte på rak arm så har jag någonting. Jag tycker att det har varit ganska uttömmande, men samtidigt så har vi väl fortfarande bara skrapat på ytan.
Vi har ju bara gjort det,
det blir ju så. Men
du får överlämna till folk att läsa din bok också förstås.
Ja, men precis. Så får vi prata vidare någon annan gång.
Stort tack för det, Robert Aman, alltså författare till Kamrat Bamse, biträdande professor vid Linköpings universitet. Tack för att du kom idag.
Tack själv.
Och tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen att ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som vanligt Lisa Irenius. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.